Varmt välkomna till ännu en vecka med Fannys förebilder. Den här veckan gästas vi av Charlotte Nordström. Hon jobbar som advokat och har blivit en stark röst för barn och unga kvinnor inom rättsväsendet. Och hon är också en av få som jobbar med virtuella våldtäkter. Jag tyckte det var superintressant att intervjua Charlotte eftersom hon representerar en bransch som jag inte stött på tidigare. Och efter att vi pratat så reflekterade jag mycket över skillnaderna mellan juristbranschen och IT där jag själv är verksam. Jag funderade lite kring vilka egenskaper som är bra att man har när man är advokat. Och en sån tror jag faktiskt är att ha just skinn på näsan. Och om det gör att man ser på manliga kontra kvinnliga attribut på andra sätt. Hoppas att det här avsnittet sätter igång lite tankar hos er också. Då säger vi hej och välkommen till veckans gäst, Charlotte Nordström.
Tack ska du ha.
Och du kommer som andra gäster få presentera dig själv och vad du gör.
Ja, jag brukar säga när jag börjar presentera mig själv att jag är dansaren som inte blev dansare utan blev jurist. Jag skulle bli dansare när jag gick på gymnasiet, men det tyckte inte mina föräldrar var någon bra idé. Så att så småningom så blev det juridik istället, av en slump mest, för att jag absolut inte ville bli samma sak som mina föräldrar som jobbar i sjukvården. Så då valde jag det mest på trots och läste 4 år i Uppsala. Tyckte studierna var ganska tråkiga, tunga. Så det var först egentligen när jag gjorde min praktik som man gör efter juristlinjen som tingsnotarie på domstolen som jag insåg att juridik var ganska roligt faktiskt. Och tyckte både under studierna och sen när jag satt ting att det här med straff- och processrätt, det var jätteroligt. Så att jag hamnade på åklagarmyndigheten så småningom. Tyckte det var jätteroligt med utredningar och processande och träffa så mycket människor, poliser och sådär. Så där blev jag kvar på olika avdelningar under 20 år faktiskt. Så sen 2009 då började jag inse att jag saknade någonting i åklageriet. Jag saknade den här direktkontakten med människor. För som åklagare där måste man vara objektiv. Och då är man ett steg ifrån dem som det faktiskt berör för att man ska kunna fatta beslut på ett objektivt sätt. Och jag saknade den biten att kunna föra någons talan, att verkligen ta hand om de personerna som hade drabbats av brott. Och i samma veva så hade jag också påbörjat en coachutbildning och var faktiskt på väg att byta jobb helt och hållet, tänkte jag. Men insåg under utbildningen att jag skulle nog sakna det här processandet och brotten och så vidare. Så att där någonstans i den vevan så föddes idén att starta en barnjuridisk byrå som jag då gjorde med en kollega. Och varför? Det var för att när jag jobbade som åklagare så jobbade jag ganska länge som ungdomsåklagare kallas det för. Då har man de yngsta brottslingarna mellan 15 och 18 år. Och då träffar man ju många unga brottslingar men också många unga brottsoffer. Jag jobbade också med relationsvåld, alltså i familjer. Och träffar då många unga brottsoffer där också. Och insåg att de jag träffade i rätten som åklagare, de hade oftast inte förstått speciellt mycket av det som hände under utredningen och de var inte väl förberedda vad som skulle hända i domstolen trots att de hade en advokat som skulle hjälpa dem. Och där kände jag att unga blev åtminstone då ganska styrmodigt behandlade av rättsväsendet, att man brydde sig inte om riktigt att se till att de visste vad som hände. Och när en ung person inte förstår, då stänger de bara av. Så där kände jag att där kan man nog göra något mycket bättre. Så att vi gick en kurs på BRIS också, hur man pratar med barn om svåra saker. Och sen startade vi helt enkelt den här byrån. Utan att kunna någonting om att driva företag eller driva advokatbyrå, ens det så att säga. Vi kunde ju allting som hade med brottsutredning och processen att göra med att driva företag hade vi inte gjort tidigare. Så det var en utmaning i sig.
Det förstår jag.
Men väldigt, väldigt roligt. Och sen har jag varit i den byrån ett tag. Sen har jag jobbat på en annan brottmålsbyrå i ett antal år. Och sen i höstas så jobbar jag på Legio advokatfirma. Där är jag då ansvarig för brottmålsenheten. Mm. Så det är min bakgrund.
Ja, som du sa, du har haft lite fokus på barn och kvinnor. Nu gick du in lite på varför du har valt att fokusera på barn. Mm. Varför valde du fokus på kvinnor också?
Det har blivit så. Barn blev ju en naturlig följd av att jag hade bara barn som klienter på den första barnjuridiska byrån. Men när det gäller relationsvåld så är det ju tyvärr på det sättet att det oftast är männen som utövar våldet mot sina kvinnor och mot barn ibland också. Mm. Och då har det blivit på det sättet att jag har haft många vuxna kvinnor som klienter också. Sen har jag naturligtvis män med. Både då unga män i form av barn och tonåringar, men också vuxna. Men det har blivit väldigt mycket fokus på våldsbrott och sexualbrott. Och då är det oftast kvinnor som är drabbade. Mm. Så det är anledningen.
Hur skapar du förtroende hos dina klienter?
Förtroende tror jag egentligen har mest med bemöten att göra. Det lärde jag mig ju ganska bra på den här coachutbildningen. Mm. Sen tror jag också att man behöver ha det med sig. Juridiken kan du läsa dig till, men hur du bemöter människor måste du nästan ha med dig i bagaget i din personlighet. Mm. Tycker du att det är roligt att jobba med människor, tycker du det är roligt att möta människor, då blir du oftast bra på bemötande också. Mm. Det jag brukar säga är att när du har en klient framför dig så måste du ganska snabbt känna av vad är det för person du har framför dig. Mm. Vad behöver den här personen för att känna sig trygg, för att förstå det du ska förklara och orka med hela den här processen av polisutredning och rättegång. Så att du måste känna av vem du har framför dig och du måste också vara pedagogisk. Mm. Du måste känna att det är roligt att förklara det här. Mm. Att du ska vara den här trygga handen man kan hålla sig i så att det blir uthärdligt hela vägen. För tanken är ju inte att den här processen ska vara liksom en extra kränkning för den personen som är med. De har ju redan blivit kränkta en gång när de blir utsatta för brott. Utan det ska ju bli något bra av det förhoppningsvis i slutändan, så att man får upprättelse, att man också kan känna att det blir ett avslut så man kan gå vidare så småningom. Mm. Och där har ju jag då i min roll som heter målsägande biträde, det vill säga jag försvarar brottsoffren kan man säga. Mm. Det är ju min uppgift att vägleda dem, ge dem råd och stötta dem hela vägen. Och också hjälpa till att påverka utredningen där jag tycker att vissa saker kanske behöver göras.
Mm. Kan du se någon skillnad när du försvarar kvinnor, hur de beter sig i en rättsprocess kontra män?
Inte så stor skillnad faktiskt. Mm. Det är ju så att de jag träffar har ju alla varit utsatta för brott. Mm. De flesta är traumatiserade eller i kris på ett eller annat sätt. Och det är ingen skillnad egentligen. Oavsett om du är barn eller om du är kvinna eller om du är man. Det har varit jobbigt oavsett vem du är. Mm. Sen kan jag väl säga att kvinnor och barn har kanske lättare att uttrycka det som har varit jobbigt. Mm. Prata om känslor. Ibland kan män och även manliga tonåringar har lite svårt att tillstå att det här har varit jättejobbigt eller tillstå att man tycker att det är läskigt att komma till en domstol. Mm. Men jag brukar ta under det genom att säga att alla tycker att det känns så. Gör inte du det? Nej. Och då brukar det komma fram. Och sen kan man jobba på det så att man känner sig trygg när man kommer till den situationen att man ska vara i domstolen. Mm. Men annars är brottsoffer oavsett om det är man, kvinna, stor eller liten skulle jag säga.
Du har ju också specialiserat dig på en ganska unik del av juristyrket som är virtuella, eller ett specifikt brott, eller hur, som är virtuella våldtäkter.
Ja, det har kommit att jobba med den typen av frågor. Jag har haft ganska många mål där det gäller nätrelaterad brottslighet. Det kan ju vara av alla möjliga olika slag. Mm. Det som i dagligt tal kallas för virtuella våldtäkter är egentligen ett felaktigt uttryck. Därför att våldtäkten sker ju inte på nätet. Nej. Det låter som det är någon sorts fantasivärld. Och för gärningsmännen är det ibland så att de ser på det på det sättet. Men för barnen som är utsatta för det är oftast barn, så är det ju högst verkligt. Mm. Så brottsplatsen är ju inte på nätet, det är ju barnens rum. Mm. Och nätet är ju bara ett redskap egentligen. Mm.
Men hur hanterar man en sån brottsprocess? Det måste vara speciellt.
Det är speciellt. Det är, framförallt så är det ju svårigheter för polisen att utreda, därför att det är ofantligt få barn som pratar med sina föräldrar eller andra vuxna om det som händer. Mm. Därför att det är väldigt mycket skam och skuld inbyggt i det hela. Mm. Dels har man oftast gjort någonting som mamma och pappa har förbjudit en. Mm. Man har haft kontakt med någon man inte känner. Man har gjort saker och ting på sin kropp eller skickat nakenbilder. Det är skämmigt. Man vet att det är dokumenterat. Mm. Det ligger kvar någonstans på nätet. Man vet inte vilka som i framtiden kommer kunna se det här. Mm. Så det är väldigt få anmälningar. Mm. Och det är det jag brukar prata om när jag är ute och föreläser, att det är så viktigt att vuxna ser till att agera när de någon gång får höra det här, när barnen vågar berätta. För om man inte agerar, ja, då blir det inte någon polisutredning. Då kan man inte hitta gärningsmannen, och då finns det ingen möjlighet att sätta stopp för den här personen och för barnet att få en upprättelse efteråt också.
Mm. Hur gör man för att få ett barn att skicka nakenbilder på sig själv?
Ja, det finns olika sätt som de här gärningsmännen går tillväga. Förr var det väl vanligare att de var tålmodiga och försökte skapa en relation till barnet. Man utgav sig för att vara Janne 13 och inte Kent 43 som man kanske var. Och man skapar den här relationen genom att vara en trygg person att prata med, en kompis. Man gav komplimanger, man ger barnet bekräftelse, för oftast är det barn som är i behov av bekräftelse som lockas in i det här.
Mm. Hur unga är de här barnen?
De jag har haft i de rättegångar är oftast mellan 10 och 12 år. Mm. Många av de här som söker den här kontakten vill ju ha förpubertala barn som inte är fullt utvecklade. Det är det de går igång på. Mm. Men nu för tiden så ser jag en trend att gärningsmännen faktiskt väldigt direkt går på direkta hot. Mm. Man vet var barnet bor, jag vet vilka din mamma och pappa är, de kommer att skadas. Eller får man en bild så pressar man barnet, blir utpressning att skicka fler bilder och mer avancerade sexuella utmanande motiv också vartefter.
Hur ska man upptäcka det här som förälder då?
Jag brukar säga det, att det största felet som vuxna gör, som barn berättar, det är att vuxna är inte intresserade av vad barnen gör på nätet.
Nej.
Föräldrar är oftast väldigt duktiga på att fråga vad barnen har gjort i skolan, vem man har lekt med eller någon som har varit dum mot dem. Men nu för tiden så är det ju bara halva barnens liv.
Mm.
Halva har de på nätet, och det är oftast mest en barnpassning ibland kan man säga för föräldrarna. Och barnen väljer att inte prata med föräldrarna, för de utgår ifrån att de inte kan eller att de inte är intresserade.
Mm.
Så vad föräldrar måste göra, det är dels att skaffa sig kunskap hur det här funkar. Var nyfiken på vad barnen gör på nätet. Vad är det för sajter du är inne på? Vad träffar du för folk där? Har du upptäckt något roligt på nätet idag? Är det någon som är dum? Och hur tänker du göra om någon är dum? Mm. Att man har ett dagligt samtal, så det här ska inte vara något konstigt.
Mm.
Samtidigt som man naturligtvis måste tala om för barnen att de som man träffar på nätet behöver inte alltid vara den de utger sig för att vara.
Mm.
Och också tala om att en del vill inte barn väl. Men är det någonting som du som barn tycker verkar konstigt, kom och prata med mig.
Mm.
Vi kan lösa det här tillsammans.
Mm.
Jag tror att kommunikationen, det är den biten som brister många gånger.
Mm.
Och de utredningar jag har haft, de har kanske då från början startat med en eller två anmälningar hos polisen.
Mm.
Sen när polisen hittar vilken gärningsman det är och tar in dator och mobil, så hittar man bakvägen hundratals barn genom kommunikationen av bilderna. Och de har inte gjort några anmälningar, därför barnen har inte pratat om det.
Nej. Vilken chock som förälder då.
Ja, föräldrarna blir ju också traumatiserade, så de behöver ju också hjälp och stöd och förklara varför det här har hänt.
Mm.
Och det gäller också för mig att förklara för föräldrarna att barnen är brottsoffer här, även om de nu har förmåtts att agera.
Mm.
de ska inte straffas. Mm. För det är många föräldrar som har svårt att kontrollera sina egna reaktioner och känslor. Mm. Men om man som förälder blir arg eller väldigt ledsen eller frustrerad, ja, då sluter sig barnen. För de orkar inte bära det också. Det räcker med att de tycker att det här är jobbigt själva.
Nu har vi varit inne lite på vad du gör idag, var du kommer ifrån. Hur gammal var du när du kom ut i juristyrket?
Jag var 26 och när jag började sitta ting och sen började på åklagarmyndigheten. 28 eller 29 var jag nog då.
Hur var det att komma ut som en ung kvinna i juristbranschen?
Jag var jättemallig och jätteglad att jag skulle ut och fatta beslut och göra viktiga saker. Och det skulle vara rätt och jag skulle hjälpa människor som hade drabbats av brott och se till att de som hade gjort det fick ta ansvar och så vidare. Mm. En lite glorifierad bild av det hela från början.
Trodde du att det var som Suits?
Nej, jag var ju på åklagarmyndigheten så att det var inte riktigt samma sak där. Men man fick ta ansvar själv väldigt snabbt, kan jag säga. Efter 2 månader så stod man i rätten och skulle ha egna mål. Och då jobbar man ju inte i grupp, utan man är ju själv där och ska representera staten och driva en process.
Hur hanterade du det?
Läsa på. Följa med äldre kollegor som var mentorer och se hur de hanterade målen. Mm. Och då kunde man ju se att folk hanterar det här på olika sätt. Mm. Så man plockade med sig det man tyckte var bra från olika håll och förhoppningsvis hittade en bra mix där man själv kände sig hemma.
Mm. För juristbranschen har ju ett rykte om sig att vara ganska hård och ha en ganska speciell jargong när det kommer till hur man pratar med kvinnor, sexskämt och så vidare. Mm. Är det någonting du har upplevt?
Inte sexskämt själv. Däremot så när jag var yngre så fanns det ju nedlåtande kommentarer eller nedvärderande eller att man inte räknas lika mycket när man var ny. Mm. Jag vet till exempel en gång när jag var ganska ung åklagare så träffade jag den personen som var åtalad som skulle dömas i rättegång. Jag brukade alltid hälsa på alla parter innan. Mm. Och sen efter ett tag så säger han till mig, ja, och när kommer den riktiga åklagaren? Mm. Så då förstod jag att han trodde inte att jag var den riktiga åklagaren, utan jag var nog en assisterande person till den som sen skulle komma. Mm. Och det är klart, jag reagerade väldigt chockartat på det första gången och tittade mig runt och tänkte, ingen annan som har hört det här, men det var ingen som reagerade. Mm. Så att jag fick ju svara honom, ja, varför tror du inte att jag är den riktiga åklagaren? Och det är klart, då blev man ju lite skamsen.
Mm. Vad drog du för lärdom av det då?
Ja, just där och då så tänkte jag nog att det berodde på att jag var ung och oerfaren. Men oerfaren var jag naturligtvis, men jag tyckte inte att jag var en mespropp för det. Nej. Utan jag hade nog ganska mycket råg i ryggen ändå. Jag drog nog den slutsatsen att det här blir nog bättre när jag blir äldre. Mm. Men egentligen var det ju ingenting som man skulle tolerera då heller.
Nej, för det här är ju lite det här lilla gummanfacket som har kommit upp många gånger i den här podden tidigare.
Ja.
Och det handlar ju mycket om hur man positionerar sig i ett möte med, i ditt fall, en klient. Andra, för mig skulle kunna vara en kund till exempel.
Ja.
Vad skulle dina tips vara för att liksom positionera sig i ett möte mot en man eller en kvinna? Det behöver ju inte alltid vara män som sätter den i det facket.
Framförallt så ska man nog vara tydlig.
Mm.
Och att man talar om vad man vill. Titta personen i ögonen. Mm. Tittar man bort så får många i alla fall den uppfattningen att man inte är riktigt säker på det man säger. Vara påläst. Mm. Det säger jag oavsett vad det gäller för någonting. Att vara påläst, det gör att man har den tryggheten med sig i bagaget, att man vet vad man pratar om. Mm. Helst inte ska komma en massa konstiga överraskningar. Men har man läst på, har man gjort sitt grundresearch, som vi kan kalla det för det i vårt jobb, då har man en väldigt mycket bättre startposition.
Mm. Den uppfattningen jag har, och jag kan ha fel, men det är att det är mycket manliga attribut, det vill säga att man ska vara rak, man ska vara bestämd, att det är sådana attribut som premieras inom juristbranschen. Vad är din åsikt om det?
Jag tror att det är många som tycker att det är så en advokat ska vara. Mm. Och sen om man kallar det för manligt eller kvinnligt är en annan femma. Mm. Jag säger fortfarande att det nog mer har med personlighet att göra. Mm. En del tror att advokater måste vara så.
Mm.
Att man ska se bestämd ut med armarna i kors över bröstet när man står på en profilbild.
Mm.
Jag hävdar väl att oavsett vilken roll du har som jurist, mm, så har du oftast med människor att göra.
Mm.
Och då måste du även ha den mjuka sidan, mm, om det ska funka. Därför att oavsett om du är brottsoffer eller om du är den som är åtalad och ska dömas, så behöver man ha ett stöd,
mm,
i form av målsägandebiträde eller sin försvarare. Och då behöver du både den bestämda sidan och den stöttande sidan.
Mm. Och vad tror du, för något som har kommit upp ganska ofta här när vi pratar om, för nu är du i en specifik bransch, och vi pratar övriga businessvärlden, och nu gör jag sådana här situationstecken. Då blir det ofta att om du är för bestämd eller för rak på sak som tjej, så uppfattas du kanske som att du är otrevlig eller sådär. Vad är din åtanke eller din tanke om det?
Ja, det tror jag säkert. Men det, ja, blir du som man också i dagens läge, skulle jag säga.
Ja.
Är du för hård, för kall, så tror jag inte man uppfattas som en trevlig person om du är man heller.
Nej.
Det var nog en annan syn tidigare, men det där förändras vartefter.
Mm. Och ni hade ju också, precis som många andra branscher, under MeToo-rörelsen,
mm,
så hade ni ju hashtag med vilken rätt.
Mm.
Hur påverkade det dig?
Jag skrev under den som stöd för Anna utan att jag själv hade drabbats allvarligt. Men visst har jag stött på ett knä som kommer för nära under fikabordet till exempel.
Mm.
Eller att det kommer nedlåtande kommentarer om man är ung och så vidare.
Mm.
Men mer tror jag att jag har sett andra medarbetare som har råkat ut för oönskade fysiska kontakter. Det jag tror är det viktigaste med MeToo i stort, men också just det här uppropet som gäller juristerna just, att man sätter fokus på att det faktiskt finns ett sånt problem.
Mm.
Hur män hanterar kvinnor i arbetslivet. Och också vad som är grabbigt i stort. Att det faktiskt finns en massa män som tolererar att andra män yttrar sig på det här sättet och inte ingriper.
Mm.
Att det blir allmänt snack om vad som är okej och inte.
Mm.
Och att kvinnor inte behöver tiga och så att säga dölja det som har hänt och tolerera det, utan man faktiskt öppet kan prata om det. Det tyckte jag kändes väldigt bra.
Mm. När du säger att du hade sett kollegor som det hade hänt, kan du minnas någonting?
Ja, personalfester är väl en standardgrej.
Ja.
När vissa män är lite för närgångna till exempel.
Mm.
Och när det gäller den nedvärderande så har jag ju upplevt yngre kollegor. När jag har jobbat på byråer så har jag ofta varit mentor för yngre och nyanställda.
Mm.
Och då fått höra att de har fått kommentarer som är lite sådana här lilla gumman-varianten.
Mm.
Där jag har fått coacha dem hur de ska kunna bemöta det.
Mm.
För att liksom känna att de kan stå där rakryggade. Och i vissa fall när det har varit riktigt illa så har jag faktiskt ringt upp den andra advokaten eller domaren och sagt att vi förväntar oss faktiskt ett mer professionellt bemötande framöver.
Vad säger du till de här unga medarbetarna som kommer till dig och behöver den typen av coaching? Vad är ditt tips till dem?
Framförallt att man inte blir undfallande.
Nej.
Att man fnissar med och går undan. Det är ju bara att acceptera ett felaktigt beteende.
Mm.
Sen är det många som kanske i den situationen där man inte har jobbat så länge inte orkar gå i clinch med de personerna. Men man kan bara snoppa av med att säga att den typen av kommentarer tänker jag inte besvara.
Nej.
Och så behöver man inte säga mer.
Nej, för det jag tror att man är ganska rädd för konsekvenserna av vad som ska hända om man faktiskt säger ifrån. Vad skulle du säga till folk som tänker så? Att om jag säger ifrån, vad kommer hända då? Man är rädd för en negativ respons.
Om det är så att det blir en negativ respons, då är det inte det rätt arbetsgivare, skulle jag säga.
Nej.
Sen kan jag tycka att det naturligtvis är fel att en person som är medarbetare och blir illa hanterad ska behöva lämna.
Mm.
Det är ungefär som när man pratar i skolan, att om någon person misshandlar någon så ska den som blir mobbad flyttas på, inte den personen som egentligen är den skyldige.
Nej.
Det kan jag tycka är samma sak, men nu finns det ju en öppen dialog och de flesta arbetsplatser har ju också policy för hur man ska hantera sådana här frågor som kanske inte fanns tidigare.
Mm.
Så att det positiva har ju kommit med MeToo överlag.
Mm. Och ett annat rykte som juristbranschen har, det är ju det här att man ska liksom jobba hårt och du ska slita på nätterna, och att det har liksom använts lite som en ursäkt till varför det inte är lika jämställt i juristbranschen, eller att det inte har varit jämställt. Vad skulle din åsikt vara om det?
Ja, nu har jag jobbat både statligt och i privat verksamhet. Och det är ju ingenting som man ska acceptera. Det finns ju fortfarande byråer som går ut och i annonser kräver att de som ska jobba där ska tolerera att vara tillgängliga kvällar, helger, jobba sena kvällar. Klienten ska alltid kunna få tag på en och som jobbar slut sin personal. Det är ju inte något hållbart i längden. Det måste finnas en tid för återhämtning, även om våra typ av jobb naturligtvis kräver väldigt mycket jobb i perioder, men det måste finnas återhämtning också. Det blir inte hållbart annars. Och jag tror att de unga, de som är nyutexaminerade och de som ska ut på arbetsmarknaden, de ställer nog helt andra krav. Det är klart att det fortfarande finns personer som accepterar att som på ett sådant här galärskepp blir piskade ett antal år tills man kommer upp själv och får börja piska andra. Men de byråerna eller de arbetsplatserna, de får ju en väldigt stor omsättning på folk. Och det blir inte ekonomiskt hållbart heller i längden om personer slutar hela tiden och man ska anställa nya och lära upp. Om du ska få något hållbart fungerande på en arbetsplats, då måste ju folk trivas och då måste folk hinna utvecklas och folk ska vilja stanna kvar också. Men visst, det problemet har funnits och finns säkert fortfarande på många ställen.
Du har ju själv skaffat barn. Hur många barn har du?
Jag har 2 barn, men de är vuxna idag.
De är vuxna idag, ja. Men hur löste du det när du fick barn och var i den branschen?
Ja, jag gjorde precis som många kvinnor gjorde då. Jag är ju en bra bit över 50 nu, så att det var andra tider på den tiden. Jag hade en man som jobbade i privat verksamhet på advokatbyrå. Jag jobbade statligt inom åklageriet. Jobbade deltid en period. Gjorde precis så som man säger att man inte ska göra. Så det var nog först när jag skilde mig som jag tänkte om helt och hållet och satsade på att nu ska det bli något bra av det här istället.
Har du haft en plan att du ska göra karriär? Eller hur?
Egentligen inte. Jag trivdes ganska bra med åklageriet i många, många år. Sen när jag väl startade den här första juristbyrån, så är det klart att då fick man ju tänka på ett helt annat sätt. Det är ju ändå så att det måste gå runt ekonomiskt och man måste marknadsföra sig. Så vi fick lära oss väldigt mycket nyttigt då som inte jag hade behövt överhuvudtaget tänka på förut. Och det är klart att det är en väldigt stor konkurrens i den branschen jag är. Så att om du med framåtanda och jävlar namma och armbågar pratar om karriär, så är det klart att visst fick jag ta tag i de bitarna och inse att det var ganska roligt också. Kanske inte armbågarna, men att spotta i nävarna och ta tag.
För du har ju sagt att det tog ett tag för dig att liksom hitta din väg, vad du ville göra.
Ja.
Hur hittade du den? Vad skulle du säga till tjejer som kanske fortfarande letar efter sin väg? Var ska jag gå någonstans?
Jag brukar säga till mina unga klienter som är lite vilse i pannkakan och inte vet vad de ska bli när de blir stora, att man behöver inte veta det på en gång.
Nej.
Man kan faktiskt ta lite olika kringelikrokar innan man hamnar där man ska vara. Jag brukar säga att jag var 48 när jag bestämde mig för vad jag ska bli när jag blir stor. Mm. För det var då jag bytte från åklagarbanan till det jag gör idag. Mm. Och nu vet jag ju att jag är i mitt rätta forum och har min fulla potential. Mm. Men det tog ett tag att komma dit. Och jag behövde ha det här åklagarjobbet i ryggen. Mm. Ha det här coachpåbyggnaden för att komma fram till att det var faktiskt här jag skulle landa. Det tog tid, men jag landade där till slut.
Mm. Hur hjälper dig den här hur hjälper coachutbildningen dig i ditt yrke som du har idag?
Jag har ju fått ännu mer stöd så att säga, och råg i ryggen när det gäller just bemötande av klienter. Man känner sig trygg i det. Mm. För i mitt jobb är det ju så att du kan inte ha en mall för hur du ska bemöta eller hantera klienter, vare sig vid möten eller polisförhör eller i domstol. Mm. Du måste vara kreativ och ha gärna en plan både B, C och D ibland. Mm. För vad du ska göra om klienten inte reagerar så som du tror att den ska göra. Nej. För att det händer alltid oförutsedda saker. Mm. Om du har en klient som bryter ihop och du börjar sätta dig och gråta bredvid, det funkar inte.
Nej.
Utan då måste du känna direkt att okej, nu tar jag din hand, vi tar en paus. Mm. För det kan man alltid ha. Lär sig att prata så att personen lugnar ner sig. För ibland kan det komma panikattacken när sådana saker som är traumatiska ska gås igenom igen. Så återupplever man ofta det man har varit med om. Mm. Det kan vara hemskt jobbigt.
Mm.
Och där kan jag ju känna att jag har en trygghet i att jag har det med mig.
Mm.
Men sen tycker jag ju att det är väldigt roligt att ha med människor att göra. Även om det låter kanske knasigt med tanke på att det är traumatiska människor jag möter. Men man får väldigt, väldigt mycket tillbaka.
Ja, precis. Och en stor del av ditt jobb, det är ju också att jobba med förhandlingar, eller hur?
Mm.
Och det är ju säkert något som många kan applicera på sin egen vardag, även om man inte är jurist. Vad är dina tips när det kommer till förhandling?
Ja, förhandlingar för mig är ju inte förhandlingar om avtal eller liknande.
Nej,
utan
precis.
Det är ju rättegångar i domstolen. Mm. Och de är ju ganska formbundna.
Mm.
Men däremot så hur man lägger upp det från ömse håll. Mm. De olika parterna, åklagaren och jag som målsägandebiträde och försvarare kan ju vara olika.
Mm.
Där får man vara kreativ.
Mm.
Men basen är precis som jag sa tidigare att vara väl förberedd. Var påläst. Du ska kunna utredningen.
Mm.
Är det någon som kommer att påstå att det är någonting annat som står där så ska du kunna säga att nej, det där stämmer inte. Om en försvarare kommer att påstå någonting om din klient till exempel som du vet inte stämmer, så måste du gå in och våga bemöta det och säga att nej, det där stämmer faktiskt inte. Men jag kan inte påstå att i det sammanhanget att det är någon skillnad på män och kvinnor i rättssalen. Jag känner att alla behandlas på samma sätt.
Mm.
Sen finns det kaxiga advokater och det finns mindre kaxiga advokater. Och det kan vara både kvinnor och män.
Mm. Och det där kräver ju ganska mycket att man liksom står upp för sin sak. Och ta mig lite in på en annan punkt som jag brukar prata om, och det är det här uttrycket att ha skinn på näsan.
Mm.
Har du hört det uttrycket förut?
Absolut. Det är ett gammalt uttryck, precis som jag.
Ja. Vad innebär det för dig?
Det innebär nog att man tar för sig, att man står på sig sina åsikter,
mm.
att man är tydlig med vad man vill, att man inte låter någon sätta sig på sig.
Och hur utvecklar man det? För det är ju, det säger man ju till tjejer ofta, ha skinn på näsan,
ja.
Eller stå för dina åsikter eller vad det nu kan vara. Hur utvecklar man det om man är lite rädd för att...
Det där är nog en övningsfråga skulle jag säga.
Mm.
Man får testa i liten skala.
Mm.
Man behöver inte köra det stora racet på en gång. Det
Nej.
Där kommer ju också, måste jag villigt erkänna, ännu mer med ålder och erfarenhet.
Mm.
Ju tryggare du blir i din roll, desto lättare är det att stå på sig också.
Mm. Och vad tror du, vad ska vi säga så här, har du haft några fördelar för att du är kvinna i det yrket du har idag?
Jag tror ibland, det är inte bra att det är så, men jag tror ibland att som målsägandebiträde för till exempel kvinnor.
Mm.
Kvinnor väljer ofta med fördel en kvinna som målsägandebiträde. Och det tror jag är också fördomar från de som väljer. Att de tror bara kvinnor är mer lämpade.
Mm.
Det finns säkert jättemånga män som är precis lika bra i den rollen.
Mm.
Jag kan väl känna att den fördelen jag har, det är nog inte som kvinna, utan det är att jag har varit mamma också. Mm. För det ger aspekter när det gäller att hantera barn.
Mm.
Det är lättare kanske att prata med barn om du har haft barn själv. Sen behöver det inte alltid vara så, men generellt sett så tror jag att man har en fördel där.
Mm. Och när du tänker till att göra karriär, om man sätter åt sidan att du jobbar med kvinnor och barn och i det här emotionella att kunna stötta dem. Om man ska prata om att göra karriär inom en byrå eller vad det nu kan vara, vilka fördelar tror du då du har haft för att du är kvinna? Eller har du haft några?
Jag har jobbat på kvinnodominerade byråer, så jag har inte behövt slåss så mycket på det sättet. Jag tror faktiskt inte att det i grunden har så mycket att göra med om man är kvinna eller man. Det är nog vilken person man är. Och det här som du var inne på, att ha skinn på näsan, skulle jag vilja säga, det är inte bara att vara hård och stå på sig. Nej. Utan det utesluter inte att man faktiskt har en empatisk, medmänsklig sida också. För du behöver båda två i jobbet. Du kan inte vara bara hård och driven om du inte tar hänsyn till att det finns människor runt omkring dig och klienter som också ska funka i sammanhanget.
Men när du säger att det hänger på hur man är som person och inte, oavsett om man är man eller kvinna, vad skulle du säga då, vilka personliga attribut tror du är premieras?
Du menar
om man vill göra karriär?
Ja, tidigare så tror jag att i framförallt mansdominerade branscher att man har premierat det som tidigare har kallats för manliga attribut eller sätt att vara. Att vara hård, att vara beslutsför, att vara kall, att vara driven, att vara resultatinriktad.
Mm.
De mjuka värdena har inte haft så stor betydelse.
Mm.
Jag tror i dagens läge, som jag sa tidigare, att man ser det mer differentierat. Det finns, om du ska vara chef, så tror jag inte att det kommer gå bra i längden om du bara har den typen av attributet. Och du måste ha en medmänsklig, inlyssnande sida också.
Mm.
Och jag kan ju se, jag har haft både manliga och kvinnliga chefer tidigare, och jag kan säga att det finns bra och dåliga på bägge sidor.
Mm.
Jag har visserligen vid ett tillfälle fått höra att jag kommer inte kunna bli en bra chef, för jag är för inlyssnande.
Mm.
Och nu i min nya roll här så kan jag ju visa att det faktiskt funkar.
Mm.
Det funkar mycket bättre när man har ett bra samarbete och kan förklara pedagogiskt tydligt vad man vill. Så att hård och tydlig, det är inget likhetstecken där.
Nej. Då ska vi avsluta med, som vi gör i alla avsnitt, att du får ge dina tre tips till de som lyssnar.
Ja, jag har ju gått på några miner själv genom min karriär. Det jag skulle vilja tipsa om, det är dels att våga. Mm. Att våga prova någonting nytt. Trygghet är inte allt. De här läskiga stegen är oftast inte så läskiga när man väl har tagit dem. Och sen också att våga fråga.
Mm.
Att ta hjälp. Att ha en mentor som man faktiskt öppet kan prata med och fråga oavsett vad det gäller. Att det inte är en prestigeförlust att tala om att man inte kan en sak.
Mm.
Man behöver inte uppfinna hjulet själv när det finns någon annan som redan har gjort det. Och sen också att vara tydlig med vad man vill och vad man vill åstadkomma. Att göra anspråk på vissa arbetsuppgifter. Att säga att det här vill jag testa, det här tror jag att jag är bra på.
Mm.
Där tror jag tjejer inte riktigt vågar ta plats. Och sen slutligen skulle jag vilja säga att man ska vara lite duktigare med att tycka att man har varit bra. Mm. Att säga till sig själv att jävla vad bra jag var på det här. Och ge sig själv en klapp på axeln, gärna framför spegeln, och sträcka på sig. Då kommer man långt.
Mm. Är det någonting du känner att du vill lyfta med de som lyssnar? Som en avslutande liten punchline eller någonting sånt?
Go for it.
Ja.
Man kan inte misslyckas, gör alla någon gång. Men man lär sig av det.
Mm.
Vågar man inte så vinner man ingenting. Vågar man så kan man vinna hela himmelriket.
Mm. Kan du komma ihåg någon gång när du själv var misslyckad, sen sån här fuck up som det brukar kallas?
Många gånger. Många gånger. Och så tycker man att allting är raserat, för allting ska ju vara perfekt. Vi tjejer är väldigt duktiga på att inte tycka att vi är helt perfekta. Det jag säger till alla mina unga medarbetare som ett ledord, det är att man är good enough. Allting behöver inte vara perfekt.
Nej.
Ibland räcker good enough, och så är man nöjd där. Så kan man gå hem och sova gott den natten också.
Bra, tusen tack. Det har varit jättekul att ha dig här. Superintressant.
Tack för att jag fick komma hit.
Och tusen tack till alla er som lyssnat även den här veckan. Glöm inte att ni hittar mig på Instagram under namnet Fannys Forebilder eller på fannysforebilder.se. Ha en grym vecka, så hörs vi på söndag igen.